Stå opp på Radio Rock med Olav, Anne og Henrik.
Hver morgen fra 6 til 10 leverer vi Stå opp Norges minst proffe morgenprogram, men også kanskje det morsomste. Vi vil at Radio Rock-lytterne skal få den best mulige starten på dagen med fjas og tull og ekte rock.
Ja, men det er jo ikke sikkert at det passer akkurat deg å starte dagen slik, eller akkurat på det tidspunktet.
Så, hvis du gikk glipp av Stå opp på Radio Rock, kan du alltid høre Stå opp podcast akkurat når og hvor du vil.
Så går ikke du glipp av ett eneste middelmådig minutt.
Stå opp hver morgen på Radio Rock, eller når du vil, overalt der du hører podcast.
En podcast fra Podplay.
Det var min bror som spelade för mig. Och det var Can I Play With Madness.
Det var det, ja.
Ja, och jag kommer ihåg liksom när den bara startade. Can I Play With Madness? Så liksom bara, åh, gud, vad är det här?
Kanske skru på record med allt det här, med detta här, med preken här.
Vi är igång faktiskt.
Så bra.
Ja, jag tar upp allt det. I tillfälle det dyker upp något brukbart.
Det är ofta man säger de bästa grejerna när det är off camera tyvärr.
Ja. Men det är ingenting som är off camera här. Allt är med.
Ja, det är bra.
Men rock är ju hänger ju väldigt samman med blues, det kan det vara att det är därför. Alltså det är ju hjärterytmen och det ja. Ligger ju väldigt naturligt att säga det så.
Ja. Och det är många som inte ser sammanhang mellan blues och metal, men den är rimligt tydlig, särskilt med Sabbath och ganska mycket Maiden för ja. Han ene gitarristen är otroligt bluesinspirerad.
Mm. Ja, Maiden definitivt. Sabbath självklart. Sabbath är speciellt band oss för det hur kom de ifrån egentligen? Eller förstår jag att det är från blues, men det är det verkligen att göra en egen vri på bluesen.
Steket av, vi är igång alltså. Vi är igång. Är du klar för att börja episoden? Kör på.
Kör på.
Kjetil Nernes och Karin Park, hjärtligt välkommen till Gammal Maiden.
Tusen tack.
Tack för det.
Jeg har akkurat hatt et gjensyn med den musikken som ikke ville dø dokumentaren. Men det jo noen år siden, så spørsmålet hvordan har dere det nå?
Oi,
ja. I dag.
Vi har det fint.
Ja, vi har det veldig bra.
Det føles som om det har gått oppover og fremover. Det er nesten 10 år siden den dokumentaren nå, faktisk.
Ja, du fikk jo kreft og trodde jo faktisk at du skulle dø. Ja. Og så kommer du inn døra her, og så ser du akkurat kommet fra USA, travelfyr. Du har kjørt fra Stockholm og hit. Sliten, eller?
Ja, det ble veldig mange timer. Så nå ble jeg veldig forvirret av hvor jeg er henne, egentlig.
Ja.
Men jeg tror at det gjør meg godt.
Har noe å holde på med?
Har noe å holde på med, ja. Så jeg reiste til USA for å hente noen gitarer, som kan jeg nå bruke tiden.
Kjetil har vært i USA og hentet sin drømmegitar.
Ok, hva er det? Hva er drømmegitaren for Kjetil?
Ja, det var en Travis Bean-gitar.
Ok.
Og den, ja, det var drømmegitaren faktisk. Den har jeg drømt om siden jeg startet band for 100 år siden. Og så nå har jeg fått den, og så hentet jeg jo noen av Alain Johannes sine gitarer, som han har, som han vil ha i våre studio, og det jo vår produsent Alain. Så de gitarene der, de har de noen veldig kule custom-gitarer, som han har spilt med på noen kjempe store konserter.
Han spiller på Wembley sist.
Han spilte på Wembley, men den inne der, ja, faktisk.
Så det gøy. Så du, ja, det sitter litt, for nå har du fått tak i...
Ja, det sitter rock I de gitarrene der.
Ja, fy flate.
Men Kjetil sa, altså, om jeg noen gang skal kjøpe min drømgitar, så det vel dags nu, det ikke? Så han slog til, det tykte jeg var bra. Så nu er alt på plass innenfor turné og alt.
Og albumslipp.
Yeah.
Gratulerer med et fantastisk album. Dere jo årabrått, dere har også en trommis. Jeg så dere sammen med Spider God på Rockefeller, var helt utrolig bra. De som ikke har hørt Årabrått, her et lite godt gammeldags potpuri som satt sammen av noe av det synes tøffest med det siste albumet som kommer nå. Rebel! Det er lekent og jækla tøft. Har jeg forstått det rett at dere bor I en slags kirke I Jura, det heter, I Sverige?
Mm-hmm.
Det jo nesten litt sånn englagård. Det jo sånn som vi egentlig alle drømmer litt om, å få bo I et sånt hus. Det sånn gigantisk hus.
Ja, det faktisk det. Hver gang jeg... Jag blir lite blind när man bor där, men sen när man har varit borta och kommer hem så känner man alltid bara, oj, bor vi här? Det är fint. Jag vet inte om du har sett We Want Blood-videon, men den kyrkan som är I bakgrunden när vi står där I början, det är där vi bor.
Ja.
Den videon är liksom gjord bara runt hörnet för
oss. Och då är jag gift, ikke sant?
Yep.
För jag tror det var någon bryllup I den dokumentaren.
Mm.
Och... det som litt artig da For når jeg så dere på scenen Du med den svære hatten din Kjetil, gigantisk hatt og kostymer på et vis Eller I hvert fall klær Som fikk meg til å tenke på maleriet American Gothic Og så søkte jeg på det på Google Og så ja, var det noen andre som har tenkt den tanken før Tydeligvis For musikken deres kalles litt sånn Norwegian Gothic Kanskje litt basert på den På det bildet, eller? For det, den kirka deres ligner litt på det huset som bak det ekte... Det ikke et ektepar, det en bonde og en datter på bildet. Det ikke vindusstilen? Ikke den litt sånn gotisk på den kirka dere bor I?
Jo, men det jo det.
Ja.
Ja, det. Det merkelig til alle de der sakerne vevs ihop, liksom. Vi har vel...
Ja. Det tilfellig?
Nei, det, ja, jeg vet ikke, det bare faller på plass sånn, egentlig. Det jo... Det vel...
Ibland så känns det som att det bara är sån där. Du vet när vi var I USA på turné så var det några som sa ah, det känns som att vara liksom på en någon slags märklig liksom gudstjänst med er med, och Kjetil är som en sån snake handler präst och
ja.
Ja, då plockade vi upp det lite så hade vi det med I en video och sen ja det lignar alltså det är liksom bara sån där man plockar upp lite saker här där som man liksom bara adderar till mixen på något vis så vävs det fram någon slags liksom värld som vi försöker att liksom bygga så att vi ska kunna få vara I den och få vara oss själva på något slags vis som folk kan förstå.
Mm. Ja, det är lite som att vara I en menighet när dock går upp på scenen där och stå och se på hur de beväger dock och det är lite sån preacher-aktigt.
Det blir sån, men så är det inte helt skuespel heller då. Det är ju det kläderna man har på oss på scenen är ju det med gifta oss I.
Okej. Okay.
Så på många måttar så är det ju bara en förlängning av oss vårt eget liv är det väl egentligen för det är ju korset som har I bakgrunden som är sån lyskors men det är ju det korset som hänger på väggen där I detta här missionshuset det är ju sån det är ju som ett bedehus jag ville kalla det ett bedehus de kallar det för missionshus men det har den kyrkesalen kyrkerummet och det är ju där man spelar in och som brukar som studio
okay.
och det är där man har spelat in Of Darkness and Light, den nya plattan.
Ja.
Men jag tror att det är, med Årabrås är det så att alltid så tycker folk att och det är så konstig musik och vad är det här för någonting? Liksom. Därför så tar man ju, man försöker ju berätta historien om sig själv men via sådana referenser som man drar in liksom så att folk ska fatta vad det handlar om. Och det känns ändå som att nu så börjar folk liksom skapa sig en bild om vilka vi är som stämmer ganska bra Men så som vi är, det är alltid lite överdrivet såklart, men det måste man göra om man ska.
Det tar lite tid att få etablerat för publikum vad ett band är, och bli känt då. Karin, du var ju och är ju väldigt känd för din karriär för Årabrott. Mm. Vad skedde med det? Mötte du Kjetil och så bara, nej, nu vill jag göra ting sammen med han och bli Årabrott.
Nej, verkligen inte. Jag har ju när vi mötte så var ju jag alltså borta hela tiden och gjorde grejer och han var borta hela tiden också, men när Kjetil fick cancer så hade vi liksom inte sett varandra så väldigt mycket. Alltså då hade vi sett varandra en gång på 4 månader kanske. Och då kände vi att om Kjetil överlever den här grejen så är det roligare att vi gör saker tillsammans. För att annars har vi plötsligt levt i 10 år och knappt sett varandra. Mm. Och det var inte det vi ville. Så därför bestämde vi att när Årabrott gör grejer så åker jag med. Och när jag gör grejer så åker Kjetil med. Så det var så vi gjorde. Och jag har ju gett ut min musik parallellt med Årabrott hela tiden. Och egentligen försökt att hitta en bra balans mellan att göra grejer med Årabrott. För först så hade inte jag har ju spelat på flera av albumen, men jag har inte haft tid att åka med live så. Men sen så till slut så tror jag vi bara bestämde att men nu kör vi.
Det var när pandemin kom så fick jag faktiskt äntligen en pause till att tänka över en del ting som kanske borde vara tänkt över länge för, men som är vanskligt för att du är liksom i den där karusellen av alltid nästa konserter, alltid nästa festivaler, alltid nog nästa. Så där fick jag en pause, då bestämde man sig för att nu är det oss två som är bandet. Mm. Och så plus live trommeslagare självklart. Och det är också klädd i kvitt och med korset bak oss och med har våras gospel och det är rock and roll. Och så får det bli. Och du har ju funnit din inre rocker du, Karin.
Ja, det. Vem hade trott det?
Ja, men den har varit där och den är stark och den är vill.
Ja, men det är faktiskt roligt för jag växte ju upp med bland annat Iron Maiden via min brorsa och var verkligen fick en ganska grundlig utbildning i rock och var ju liksom egentligen mer en rocktjej från början. Det var bara det att de låtarna jag skrev var ju mycket mer poppiga. Och det är de ju fortfarande. Jag älskar ju popmusik. Men faktum är att jag trivs väldigt mycket bättre i rocken som bransch. Och bland folk som håller på med rock. Det är liksom en annan frihet och en annan liksom en annan attityd som passar min personlighet mycket bättre. Så att jag är glad att jag får vara i båda, men ibland är det lite svårt att hitta tiden till bägge för att, men i och med att jag kan skriva min egen musik och Kjetil skriver nästan all musik i Årabrott så behöver jag liksom inte tänka på den biten så mycket.
Ja, men här är vi vid kärnan av gammal Maiden, för nu må vi finna ut hur det här mörke kommer från, hur är inspirationen dockers, så vi kan starta med dig Karin, husker du första gången du hörde Iron Maiden?
Mm. Det kommer jag faktiskt väldigt gott ihåg och det var min bror som spelade för mig och det var Can I Play With Madness.
Det var det, ja.
Ja, och jag kommer ihåg liksom när den bara startade, Can I Play With Madness, så liksom bara, åh, gud vad är det här? Men han älskade ju verkligen Maiden och spelade hela tiden. Men det var egentligen Metallica som var det allra som var min brors allra första möte. Jag tror det var Master of Puppets som han liksom första gången han hörde sån musik och bara stod med sina kompisar böjd över skivspelarna och bara wow liksom. Men Maiden kom inte långt efter. Så det var ett uppvaknande som han var väldigt villig att dela med mig också.
Ja, vi snakker 1988, Seventh Son of a Seventh Son. Jeg har lyst til å høre den åpningen, for du beskrev det så bra. For man får et sånt der, shit, når man hører det her da. Can I play with madness? Det er kubjelle, og det spilles på alle strenger. Som det er synt da, vet du.
Ja, visst. Og det som er så roligt er att i det lilla klippet där, jag har ju spelat med min bror i 10 år, han är ju liksom rocktrummis också. Han har för övrigt spelat på en av våra brottskivorna. Men han, alltså bara det lilla klippet så hör jag trumstilen är så lik hans. Eller det är där han har tagit trumstilen.
Ja, han har plockat upp från Nico McBrain.
Det låter exakt som han. Ja, det är komiskt hur det kan plockas upp sånt.
Det tror jag är en man som har inspirerat ganska många trummisar alltså. Kenneth Kapstad i Spider God är ju gigantisk Maiden fan och spelar ju som en gud han också. Men över till Kjetil, kan du huska ögonblicket eller när du fick höra Iron Maiden? Jag vet inte hur gammal är du?
Ja, jag följer ju i kväll följer jag
I kväll.
Ja, för att det blev det som
han är på amerikanskt.
Ja, jag fyllde 12 oktober, men med firar min bröstdag idag på lyttefesten på Vasaland, det är ju egentligen det där. Ja. Så det blir ikväll över klockan 12. Det är inte idag, det är imorgon.
Och då blir
och då blir jag 44. Jag är född i 1979.
Ja.
Men jag
husker du första gången då?
Ja, jag husker faktiskt första gången jag var, men jag var för mig var det helt annorlunda för jag var väldigt intresserad i egentligen alla typer av musik utom Metallica och Iron Maiden och så här jag blev ju intresserad av musik ganska sent egentligen så det var mitt i höjsäsong för grunge på 90-talet så jag var ju väldigt kan man säga intresserad i de banden där Nirvana och utvärt Melvins och det så här mer sludgy och heavy grunge banden då som på något sätt inte är helt Iron Maiden men nu är jag från Haugesund då och där är det mycket gott Maiden blod ute och kan jag nu säga och det jag husker så det var på fest där så indirekt så kan jag nu säga att jag har varit inspirerad av Maiden på den måten att många av de festerna där var det var ganska hardcore egentligen det var mycket sån hemmabränt och Och drugs, alltså sådana cheap drugs, GHB och jag husker det var mycket av, som jag så runt mig allerede den gången hade så negativ effekt att jag bestämde mig när jag var 18 år att jag aldrig ska röra något av det här, ever. Men soundtracket till det här då är ju Maiden.
det är så bra.
Ja.
Det är en väldigt fin
så jag husker kanske att den låten här då men ja, Run to the Hills husker jag väldigt starkt där liksom en gäng med såna bajasar på i Haugesund på 90-talet fulla av grusam drugs ja. Som hoja och upp på tak och du vet liksom sån och då var det Run to the Hills och annat av Maiden och liknande.
Så du slog upp med allt av drugs och hembränt då eller?
Ja, nu var jag borta det inte på men en prövde att slå upp med ja. Ja.
Men en pils går ju grejt.
Jag tycker du ska berätta historien greit, om hur du började spela gitarr för den är inte riktigt lika rumsren på tal om att få kontakt med hembränt.
Ja, ja. Ja, jag måste väl mamma bara mig jag blev grounded för ett halvt år tror jag fick för jag kom hem jag huskar ingenting.
Kjetil blev hemkörd i en trillebår och då blev hans mamma väldigt arg och fick han husarrest men nästa helg blev han hemkörd i en trillebår igen och då ja, fick han husarrest i ett halvt år. Då såg du börja spela gitarr eller hur?
Ja.
Och du hade husarrest och så hade du bara en gitarr som du plockade upp eller?
Ja, det husker jeg ikke helt faktisk om det var, kanskje det var bestefar min sin, men det var noe sånt. Så jeg lærte meg Nirvana-sanger på den måten der. Så bare, jeg husker far min brølte opp fra etasjen under, stem den jævla gitaren! Jeg kunne ikke stemme gitar, jeg kan fortsatt ikke stemme gitar, men det var sånn det startet, ja.
Det er derfor vi er gifte, jeg kan hjelpe seg til å stemme gitaren.
Ja, i den här dokumentären som ligger på YouTube faktiskt så bara att se den för vem som helst när som helst där kom det fram att du inte nyligen inte visste forskel på dur och moll eller vad det konceptet dur och moll var för någonting.
Ja, det kan gott vara.
Jag tror att du har lagat musik i 15 år eller något sånt.
Ja,
det är intressant. Där är någon av oss. Jag var nog i USA och besökte Brian som är lustmord. Han var ju på samma måten. Han är en sån ambient, en av de första som började med sån dronemusik. Ja. Tidigt på slutet av 70-talet och början av 80-talet utöver och han är ju på akkurat samma måten. Men ja, det är en annan infallsvinkel kan man väl säga. Jag vet inte hur sån jag tänker sån men jag följer har rock I blodet helt och hållet så ja. Noe må det ju vara av musikalitet då.
Men du liksom ja. Sänker tersen och bara sån det var tufft och så brukar du det. Ja. Du är inte som bevisst att det är en mollackord liksom.
Kanske inte. Det har blivit bättre med tiden då. Det ska jag nu säga.
Alltså det är bara ett annat infall, en annan infallsvinkel. Det är ju först när man börjar kommunicera om musiken och ska försöka förklara för varandra vad man gör. Det är ju då liksom dur och moll behövs, men annars behövs det egentligen inte.
Så Karin, du förklarar ju I musikalska sådana uttryck och jag brukar mer bilder på det och ja. Referensepunkter väldigt mycket då. Jag är otroligt intresserad av rock'n'roll. Jag har tänkt på det. Det har liksom gått upp för mig med tiden och jag älskar rock'n'roll. Det är ju det jag håller på med. Och det är ganska varierat då. Den ser vinylsamlingen hemma. Det går ju från det ena till det andra, men det är rock det jag snackar om.
Åh, ja, kan du huska det ögonblicket för min del så fick jag ju mycket sån Dire Straits, Bruce Springsteen genom pappa och sånt, men det var ju liksom när någon satt på Iron Maiden att det bara ja det här nu är färdig är sålt. Ja det var kan var det bandet för det?
Ja det var Nirvana.
Det var det. Ja,
ja det var det för det var akkurat den tiden det var och jag var sent jag startade otroligt sent. Jag började spela de här episoderna med den trillebåren då var jag 15. Så det var samtidigt det var liksom dricka och alkoholen plus rock'n'roll som dukade upp där samtidigt.
Det var allvarligt det här egentligen men jag är nordtrønder så jag syns det är jätteartigt med folk som blir dritings och får husarrest. Det är artigast jag vet.
Ja, det var I alla fall en historia jag kunde fortalt där I hur många år efter på så det var jag syns alltså det är det samma I Haugesund.
Haugesund, ja, jag har en kollega från Haugesund borte I gången här och ja, inte så väldigt hard på festing och sånt kanske. Sett för mig Haugesund som kanske lite mer sån pietistisk och inte så ja. Inte så mycket heimbrent.
Nej, mer narkotika kanske. I alla fall var det så.
Ja,
okay. Och problem med heroin och så vidare. Men jag vet inte eller. Jag är bara en fyr som tillfälligtvis kommer därifrån. Jag känner det fortsatt. Jag känner vinden och regne och 13 grader till jul och 13 grader på midsommar och
ja. Alltså vi bor I Sverige men Kjetil är bara en norrman I exil. Han har två vänner I Sverige, bägge är norska. Bägge de pratar svenska med Kjetil, han skulle aldrig finna på att börja prata svenska. Han är bara en norrman som uppehåller sig tillfälligtvis I Sverige och har några barn ja. Som bor där.
Ja, men det är sån det ska vara. Jag är trønder I Oslo. Jag ska inte börja snacka annorledes på grund av det.
Nej. Ja, men en gör våras mission.
Ja.
Och det är detta här som har blivit min mission, det är att göra rockmusik I all slags forskjellig rockmusik och för att få det här till så har man skapat vår egen världen som då är en blandning av Norge och Sverige skandinavisk rock.
Det är jäkligt bra. Det får några fina historier från den tiden där du skönt att det här var greja och Kurt Cobain då. Heroinist och du hållt dig undan det men du har tagit med lite av mörke hans på ett vis.
Ja, jag har tänkt egentligen lite på det där att för det gäller väl alla som var unga på 90-talet. Det var ju en del sån där I hate myself and want to die jargong, själv bland de som inte var så rocka. Och det är en intressant grej egentligen. Jag vet inte vilka då måste man säkert snacka med någon som någon psykolog eller någon som kan det där faget där bättre än mig. Men att den fick med sig den bagagen, det har väl kanske gjort gott för själva musiken på en eller annan måte, men kanske inte så bra för ens egen del.
Jag tror att både jag och Kjetil har slitit under I hate myself and I want to die mantrat i och samma för många i våran generation.
Ja.
Det är andra problem nu, men det är definitivt en liksom en något som präglade våran
grejer han tog med sig. Och sånt var det för våra vänner också. Så jag vet inte så.
Hvor växte du upp, Karin? I Sverige?
Jag växte upp i Sverige fram till jag var 7. Sen flyttade jag till Japan med hela min familj i 3 år. Och sen när jag kom tillbaka därifrån så förstod jag ju liksom att världen var stor. Så jag flyttade ju hemifrån. Jag flyttade till Stockholm när jag skulle fylla 16 och gick på musikskola där. Så yes. Sen bodde jag liksom, ja, på massa ställen i 17 år innan jag återvände till min lilla bygd. Men ja.
Yes. Hvor var du då du hörde Can I Play With Madness då?
Nej, det var ju typ när jag var, vad kan jag ha varit? Kanske 10 eller 11 eller något sånt. Alltså när Kjetil började lyssna på musik, då hade jag vetat att jag skulle bli artist och stått på scen i typ 10 år redan. Så jag var ganska tidigt ute med liksom allt sånt. Mycket tack vare min brorsa då. Men jag hade ju musiken väldigt tidigt. Jag var extremt intresserad av att stå på scen från en ålder av 2 år. Och faktiskt mitt första uppträdande var i den kyrkan som vi nu äger. För jag växte ju upp i kyrkan och var liksom så med min familj. Och sen när den kyrkan liksom blev inaktiv, och jag har liksom alltid älskat den byggningen och tänkt att någon gång skulle jag vilja liksom göra någonting där. Och sen när jag mötte Kjetil och liksom, jag vet inte, jag hade egentligen inte trott att jag skulle bli varken gift eller få barn. Jag trodde typ att jag skulle vara själv hela livet. Så jag tänkte kanske jag kunde bo där någon gång. Men sen när han ville flytta dit med mig, det passade liksom så perfekt. För att Kjetil var också liksom det motsatta av det kristna som jag kom ifrån. Så det kändes perfekt att flytta dit med en så pass hedonistisk person med ett äkta punkrockhjärta liksom.
Yes, det är en perfect match.
Ja.
Är du framdeles religiös eller har du, hvordan?
Nej, jag har aldrig varit religiös så, men jag skulle säga att jag är en sökare av dimensioner. Men jag är inte så intresserad av svaret, nödvändigtvis mer intresserad av själva frågan.
Ja, ja, ja. Oh. Men vad var, du sa att du hade bestämt det. Vad var, vilken musik eller band eller vad var det som fick dig att skönna att musik, det ska jag driva på med?
Alltså, jag skulle önska att jag kunde sagt att det var Nirvana eller något sånt lite tuffare, men faktum var att det var, när jag var 6 år så såg jag Carola på scen. Och då förstod jag att sjunga kan vara ett jobb. Och då bestämde jag mig för att det ska jag göra. Och sen så var det liksom, du vet, så som när man växer upp och ja, jag hade massa idéer om hur saker skulle bli, men sen när jag faktiskt blev artist så blev jag förvånad över hur viktigt det var för mig att ha integritet. Alltså jag tänkte kanske att jag skulle bara kunna bli en så här artist som sjunger liksom whatever låtar och bara, jag menar, på TV och du vet, så som man tänker när man är liten. Men sen när jag väl blev artist så blev jag chockad över hur viktigt det var för mig att liksom få göra det som jag verkligen ville göra och få rätt uttryck. Och det tog tid för mig att hitta det rätta uttrycket.
Mm.
Och sen när jag började i Årabrott, så i början så tänkte jag hade aldrig sett för mig att jag skulle spela i ett rockband. Men till slut så kände jag bara, gud, jag håller på att hitta liksom min grej här liksom. Och nu känns det som att det har verkligen fått slå ut i full blom. Och det känns roligt.
Ja.
Vi har hållit på länge. Vi har...
Hva du har der, Kjetil?
Jeg fant selvfølgeligvis jakka, det hadde jeg glemt. Men her jo en vana. sticker, klistermerke.
Du har et klistermerke så, med deg i jakka di.
Faktisk, og av alle ting, grunnen til det var at jeg hadde lunsj med Chris Novoselic fra Nirvana, bassisten. Og da var det sånn at, for han sa at det var så utrolig masete å være bland folk, på en måte skrive så mye autografer, at han begynte å ha med seg klistermerker som han ga til folk. Så han hadde lommer full med klistermerker, så ga han meg et. Så la jeg de lommer der. Det er over et år siden, men nå fant jeg det igjen.
Ja, for du er jo fan, så.
Superfan. Det var veldig spesielt å møte igjen sine helter på den måten der.
Hvordan møtte du bassisten i Nirvana, da?
Ja, for jeg møtte egentlig alle mine helter på en gang. Det var Taylor Hawkins sin minneskonsert på Wembley.
Ja.
Vi skulle spille inn Darkness and Light, vårt nye album.
Of Darkness and Light, det er altså Årebrotts nye album.
Okay. Så, dette var i fjor, og vi hadde satt av en måneds tid med Alain, vårt produsent. Og da så ringte han Alain opp før det, og så sa han at det har kommet opp en greie, så jeg må gjøre mitt I innspillingsperioden og det jeg ble Dave ringte opp ja Dave Grohl da jeg skal spille med Foo Fighters på Wembley er det ok om jeg får gjort det det tar en uke sorry og vi var jo bare ja selvfølgelig det er helt ok
herregud produsenten her altså han
ja han ja, spiller jo da I
veldig renommert for å si det sånn da
ja det kan du si han spiller det var The Crooked Vultures hvor vi spiller der han jo med der
ja
så han som jeg sa selvfølgelig det går helt fint gjør greien men han syntes at det var så kjipt at han skulle ta opp hele uka av det så han sa bli med så sa Karen at stikk du Kjetil og så ble jeg med på det her da Så da var jeg med Len I en uke I London og bodde på dette her hotellet sammen med alle disse rockerne. Og da var det jo hele gjengen der da. Egentlig bare nevn noe. Jeg tror ikke Iron Maiden var der faktisk.
Men Lars Ulrich var der.
Metallica var der.
Og Lars han overalt vet du.
Nei. Han var der selvfølgelig. AC/DC, Rush.
Joan Jett.
Ja, og ja, de der Pretenders og Foo Fighters og Queens of Stone Age og så videre og så videre. Så da møtte han jo alle disse her, spiste middag med de, hang ut med de.
Helvete.
Gratis bar I en uke, som kanskje ikke så bra for noen som småbarnsforeldre. Og,
nei.
Men kom igjen.
Og
Det tenkte du på, det du satt og følte meg på.
Jeg bare tenker, nå må jeg jo oppføre meg.
Kitty ringde till mig och bara alltså nu sitter jag här med alla mina
gamla
barndomshjältar och bara käkar middag med dem här.
Ja, så de mötte en alla de här och det var väldigt speciellt för det var väldigt speciell grej för dig ju för det var ju en minneskonsert och det var väldigt mycket känslor där och det var väldigt fint. Så det var alla ego var satt till sides för den här grejen. Og, så det ble veldig minnesverdig for alle som var involvert. Så selv de som har, du vet, de har jo sett sitt, han der gamle trommisen I Pretenders, han bare, oh, I've seen it before, han gammel punker, vet du, fra England. I've seen it before. Men det var jo, jeg tror de alle syntes at det var veldig spesielt. Så når jeg møtte de igjen nå, for nå har han jo blitt kompis med en del av disse her, så det jo alltid så at det, Ja, vi møttes på Wembley, det shit altså, for en greie. Og det var jo litt av en greie, og det var jo 90 000 folk der og så dette her. Og det var jo, det var veldig, det var mye følelser der faktisk, selv fra disse her garva, rockestjerne.
Fy flate, så mens jeg satt hjem I senga for jeg måtte vekk fra ungene og så det her live på laptopen min og satt og grein mens Dave Grohl sang Times Like These, ja. Da var du backstage eller hva?
Ja, jeg stod på siden på det og så...
Ja, men jeg så det live også, plötsligt så ser jeg bare en fyr med hatt på sidan ja. Av scenen så hvis ser jeg til på scenen.
Ja, hvis du ser på The Crooked Vultures, så står jeg på siden der. Vi fikk masse meldinger etterpå. Ah, jeg så deg.
Han skrev til meg, ja, jeg står her med Paul McCartney. og ja. Kikker på.
For han var der også,
ja. Ja, Elaine drakk vin med han etterpå. Ja, så han stod der ja, rätt bak mig och så på det. Faktiskt. Ja, det gjorde han ju faktiskt. Han stod rätt bak mig. Josh Homme stod vid sidan av mig med familjen och så stod Paul McCartney bak och så han där, vad heter han då? Det var någon andra lite mer nyare och hottare stjärnor där och.
Okej. Okay.
Men det verkar ha varit väldigt emotionellt. Justin sa ju också att det var liksom verkligen en speciell
grej. Ja, verkligen. Så då fick en värme på den grejen där och det, jag tror att noe av det där fick en på en måte lurt in i denna plata här och för att det hela vibben runt inspelningen var ju vet det blev Wembley grejen och det var en väldigt speciell inspelning och Eleno sa det att han har gjort hundrevis av inspelningar men han följde att det var något speciellt att vara där i kyrkan och han följde lite sånt som när han gjorde den första platan till Chris Cornell som de gjorde väl nästan hela i deras hus i LA den gången. Den här Euphoria Morning som ju blev väldigt stor. Husker jeg hadde den på CD.
Melde seg et spørsmål her. Kjetil fra Haugesund jobber med, hva navnet, fulle navnet hans, Alan?
Johannes.
Ja, som har jobbet, spilt med dem Crooked Vultures og jobbet med Chris Cornell og Gud vet hvem.
Ja, PJ Harvey.
Hvordan? Hvordan oppstod det her vennskapet eller samarbeidet?
Ja, det var også en litt spesiell greie, for han hadde jo da, det alltid sånn at låtene begynner å samle seg på et punkt. Jeg jobber jo alltid med det her. Vi jobber jo alltid med det her. Det alt kontinuerlig prosess.
Står du på morgenen, setter på kaffe og begynner å jobbe?
Ja, rett og slett, faktisk. Og nå det virkelig sånn, siden vi har barn nå, så nå det diktert innenfor den, vi har ni, fra klokken 9 til 4, rett og slett. Og da, så det begynner å samle seg opp låter, og det begynner å nærme seg at det, nå det, når man begynner å tenke på at man skal spille dette her inn, Och så hade jag en lista med olika namn som var intressanta för producent och hur den egentligen skulle göra det. Om vi skulle spela en allt själv eller om vi skulle vara i ett annat studio delvis och så vidare. Och så gick jag med den här listan och det tog lite väl lång tid. Det började bli lite sån där, jag började bli lite nervös för nu är det sån klockan tickar nu om jag bara finna ut av det här och sätta tiden och så vidare. Men okej, bara vänta lite. Så kanske det bara uppenbara sig ett land. Så reste vi till Frankrike, gjorde ett samarbetsprojekt. Och första kvällen som vi sätter oss ner och har middag med dessa franskmännen så säger han som arrangerade projektet att ja min kompisen min Alain han bla 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 och säger bara vad sa du nu? Kompisen din Alain. Ja, kompisen min Alain Johannes bla bla bla. Aha, för Alain sitt namn hade ju stod var ju på den listan min och Jag hade hört på den Mark Landigan-platen I pandemin om igen den sista hans.
Ja.
Och där jag köpte vinylen på baksidan stod det produced by Alain Johannes med stora bokstäver så jag fick liksom in det på en eller annan måte där.
Ja.
Men då tänkte jag att här är uppenbaringen. All right, kan du sända en melding till din kompis Alain? Så han sände en melding och då visste det sig att vara perfekt timing så Alain svarte med en gång. Yes, thanks for the opportunity. Och så och detta här är alltså 4 månader för Wembley och 4 månader för med bodde samman I en månad hemma hos oss. Så det gick från noll till allt kan du ju säga då.
Ja,
och nu har vi blivit väldigt goda kompisar.
Ja. Och för en härlig så mycket sån där ja, sån tillfällighet då. Där satt du och pratade och så blev ett namn nämnt och så ja. Så
det jag har lite med hur sån en fokuserar och så gäller det att hålla tillbaka när att timingen är rätt och det är ju det är vanskligt alltså. Men här klaffade det fullständigt. Dessutom så är det Årabrotts 10:e album. Så hade ju vi hade bestämt oss för länge sedan att nu detta ska firas. Nu ska vi göra ett distinkt och gøy och rocka rock'n'roll album. Rocka rock'n'roll. Nej men verkligen och det
Ja men det har du fått det. Det ja, har du också fått det. Det.
Ja men det var verkligen en speciell tack. Process också. Det var så enkelt att jobba med Alain. Det var liksom varje dag så var det bara sån vi visste alltid vad vi skulle göra. Det var aldrig gick aldrig tom för idéer eller vad sån där aha, vad gör vi nu utan det var varenda morgon som jag kom upp till studion klockan 9 och jag bara hörde liksom låten Och bara okej, okay, nu är det extra. Jag har massa idéer och kom upp till Ellen. Han bara, jag har massa idéer också. Bara köp och bara, sätt upp dina grejer så drar vi igång liksom. Och det var verkligen, det var så enkelt.
Han är otroligt flink fyr. Men jag förstår inte varför Dave Grohl och Josh Homme och alla så här ringer han för att få ett sån musical fix. För han, han är sinnssykt flink.
Mm.
Det är, jag har prövat att spela in musik själv och det är rart hur ett människa som är inne i ett rum sammen med dig faktiskt kan göra musiken annorlunda eller bättre så för det i en eller annan riktning. Det är helt sjukt. Och han är en sån type.
Ja, och han är så god gitarrist då alltså, så det är ju, han är helt världsklasse. Så det var ju pinligt för mig att stå där och knota med det här.
Och så dur och moll.
Så ska jag stå där och spela gitarr med han och det var en låt som hade lite mer sån fingerspelaktig jag stod och knotade och till slut så tog man en sträng, spelade in en sträng av gången då. Det är kul vet med världens bästa gitarrist som akkurat stod på scenen föran 90 000 folk och spelade den där Jeff Buckley låten som är ju dritvanskelig att spela.
Ja.
Och var helt konge. Men anyways.
Ja, det är tur vi har varann. Men det var ju första gången jag spelade bas också på någon skiva någon gång överhuvudtaget. Så jag var också ganska nervös. Men det visade sig att han, Alain, hans fru och han spelade i samma band. Och hon spelade bas i hans, i deras band tillsammans. Så att han var väldigt van vid. Annars, rockproducenter, jag kan känna att jag blir lite så okej, okay, de synt bas, okej, okay, liksom. Men han var väldigt van vid det.
Mm.
Och väldigt, ja,
det är från, väldigt lätt från att jobba med. Hans dagar i Eleven från 90-talet. Det är en del gamla grunge-rockare som husker det bandet där. Mm. Och de spelade ju samman då i Queens of Stone Age i många år. Natasha var ju med där.
Jesus.
Ja.
Och så spelar du en del keyboard och du är lite om multi-instrumentalist. Går det an att kalla det?
Alltså, det ordet, alltså, det är ett så märkligt ord. Men ja, just nu i Årbrott känner jag mig faktiskt lite grann som en multi-instrumentalist.
Kult att stå på scenen och bara växla och ja, nu går jag bort dit och spelar lite på det. Och...
Tyvärr måste jag spela allt samtidigt. Det är det som är utmaningen. Men ja, det är kul.
Jag prövar att finna en väg tillbaka till Maiden här. Massa Maiden-fans som hör på gammal Maiden. Så vi ska höra refrängen. För där är det, jag lurer på om det är Steve Harris som med en finger spelar keyboard där.
Mm.
Och det är en sån synt melodi som är... Da jeg hørte Can I Play With Madness første gang, så jeg la ikke merke til keyboardet. I voksen alder, at jeg bare... Ja! Det er jo det som gjør denne refrenget så kult. Og det skal vi høre på nå. Är lite sån
alltså är det där verkligen synt?
Ja, alltså jag har en sån där kanske det är sån gitarrsynt.
Men alltså jag för mig var det inte Bruce Dickinson som sa att syntar inte hör hemma i
Jo. Det är ett klipp ifrån Östeuropa från en eller annan dokumentär där en fan kom bort och sa I want to play metal with synthesizers.
I like to play the heavy metal by synthesizers.
You can't play heavy metal with synthesizers.
Yeah,
you can't play metal with synthesizers. Säger
ja.
Bruce Dickinson.
Ja.
Och så går det någon år. Och så står de har den ju sällan synlig på scenen, men de har en scenetekniker som står bak då och spelar.
Som ghost syntare som
Ja, jag har prövat eller finna sån där isolerad synt här och det är kul melodi, men jag tror det är spelat på en finger alltså. Men han var väldigt fan av sån gitarrsynt då.
Ja, för det låter lite som en synt och låter lite som en
ja, kanske gitarr. Det är gitarrsynt han brukar då.
Ja, men det är kanske det som är Maidens grej, men jag skulle verkligen vilja. Man kan spela, jag vet inte metal, men rock and roll kan man i alla fall spela med synta, det har jag sett till.
Alltså synt i metal är ju blivit svårt.
Mm.
Alltså det är ju dritkult. Dimmu Borger och massa, det är ju symfoniskt nästan.
Ja, det är det verkligen. Alltså det är varierande resultat tycker jag. Ibland så går det bra och ibland så går det åt skogen.
Ja.
Men de som håller sig innanför. Ja, men det ja, verkligen, det är inte lätt att navigera som syntist i rocken alltså, men med en sån fyr som Kjetil vid sin sida så
går det an.
Så hittar man rätt. Och Ellen, såklart.
Välkommen till Kjemperådet. Vi har fått in ett kjempeproblem här. Jag läser. Jag är på ferie med familjen. Det är göj, bortsett från att jag har gips på bägge beina. Kan inte bada eller dra någonstans. Jag känner mig väldigt begränsat. Hilsen begränsat far.
Begränsat far, tränger obegränsathet.
Yes.
Ja, kanske obegränsad data från 399 med familjerabatt hos Telenor.
Ja, det löser ju allt, bortsett från det med badingen då. Se nya mobilabonnemang på Telenor.no.
Yes.
Har du ett enkeltpersonföretag eller en liten bedrift? Då är du säkert lei av att höra mig snacka om hur enkelt det är med kvitteringer och bilag i fiken. Så vi ger oss här vid. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
You're listening to a podcast. I'm Bruce Dickinson. You're not. And you're listening to Gammal Maiden.
Hva bruker dere? Det er mye sånn gamle synta, sånn mug og sånne kule farfisa og mye sånn gamle ting.
Ja, jeg spiller jo Korg MS-20, den er gammel, og Moog, også gammel, og Mellotron er gammel. Men faktum er at vi også er interesserade av nya typer, spesielt nytt, liksom basan. Vi lyssnar en del på hiphop, det er väldigt mycket coola nya bassyntar. Mm. Det är, jag håller på att forska på det lite. Det är inte helt lätt att hitta rätt i denna uppsjö. Men vi vill absolut inte gå för långt i den retro-grejen utan ja, blicka lite framåt.
Man håller inte på med det där. Det är en god blandning alltså av nytt och gammalt rätt och sätt i hela inspelningsgrejer och både för gitarrerna och gäller det. Jag har ju en hel hög med gamla ampar som jag brukar. Men man brukar ju Alan sina helt moderna jag vet inte vad det är för någon grej.
Så vi blandar liksom mobiltelefon med det gamla analoga synter. Det har liksom ingen så länge det hits the spot liksom.
Det har med mig den kreativa, den flowen är ju det viktigaste absolut i det här studiosammanhängande. Och Alan är väldigt bra på att jobba i boxen, alltså i datan. Så, okay. Så det har gjort gott. Men vi brukar ju den gamla, man har ju gammal Hammond hemma, man har ju den gamla Mellotronen.
Gammal tejpmellotron.
Och man har ju ett kirkeorgel om man vill ha det. Ett äkta kyrkorgel.
Ja, jag såg en dokumentär att det var ett orgel
ja, det
på kan det heta mezzanin nej
ja, på galleriet.
Galleriet ja.
Ja.
Vi har, så jo. Brukar också den och så där.
Ja, man har brukt det.
Ja.
Det är stämt annorlunda än en gitarr för det är stämt i sån gammeltestamentlig
hatch. Ja, precis.
Så du måste liksom, det kräver det är lite dildal med för det till, men man har brukt den på
stämt för Kristus.
Den. Ja, den är stämt verkligen Black Sabbath.
Ja.
Så
första Mosebok.
Exakt, den var stämt runt första Mosebok.
Så den men du har brukt det på dina plattor här och man brukt det i Åbrott. Husker inte om den man brukte det på akkurat den platta här. Det är faktiskt lite usikker på. Men man har brukt det ganska bra, ja. Och det är speciell stämning av det husorglet där.
Stämning, där har du ett bra ord i årabrott sammanhang. Of darkness and light, om mörke och lys. Men så vet jag att du har trodd att du skulle dö innan ganska kort tid då du fick den kräftdiagnosen. Men det ordnade sig. Alltså, Hvordan var den veien tilbake til en tanke på at det skal bli mer, på et vis?
Ja, det var en spesiell tid det her. Det er jo nesten 10 år siden dette, faktisk. Det var intenst, og det var forferdelig, og vi var sammen i det her. Og det var ganske kort periode, egentlig. Det året der jeg fikk en skikkelig hestakur, som satte meg ut kjempelenge. Og, men når han kommer ut av det her, når han først har fått dødsstempelet, og så kommer han ut av det, så føler han jo at han har fått en ny sjanse. Mm. Han har brukt opp alle kattelivene, men du har den siste igjen. Og det gir jo en slags sånn hei, sant? At du lever jo ganske ovanpå i ganske lang stund etterpå, i mange år egentlig. Men så begynner det så smått om å gå tilbake til en slags normal. Og da så jeg at i den normalen så var det visse problematiske ting med meg selv som jeg måtte ta tak i, som kanskje var de ting og ord som gjorde at jeg ble syk i utgangspunktet, ikke vet jeg, men det var i hvert fall visse ting. Og de tingene er prosessert på den plata her. Men okay. Da viste det seg at den prosessen i å ta tak i de her tingene, det var en veldig positiv prosess, for det ga en så liksom en ny, hva skal jeg si, jeg så ikke lyset akkurat, men du ser liksom denne her, en ny vegg på noe vis, ja. Som var veldig positiv. Og da synes jeg at denne her titlen Of Darkness and Light var veldig passende. Den er egentlig tatt fra Nietzsche, men det er jo, han Nietzsche snakker om de samme tingene egentlig. Det har med også det har med å nå sitt fulle potensial egentlig det går i.
Ja, du leser Nietzsche, gjorde du det før, eller begynte du med det etter her kreft?
Ja, jeg har gjort det før, men da forstod jeg ingenting av det.
Ok, for det er vanskelig å forstå.
Ja, vanskelig å forstå.
Jeg har prøvd, men...
Ja, dritvanskelig, men så...
Når ofte er man enig med en på et vis, sånn, ja, jeg har gode tanker, og, sånn, og så plutselig en så ekstrem igjen, at man ikke... Nei, det her blir for heftig.
Og jeg bruker så lang tid på å lese bare i siden, jeg fatter det ikke, jeg leser det om igjen, og jeg sliter veldig med det, men jeg har liksom ikke gitt opp i det der, da. Og da har det vist seg at med tiden, det har jo med at jeg blir eldre, og da selvfølgelig har lest mye andre bøker, og får nye referanser, men jeg følte virkelig at i den prosessen med å ta tak i meg selv, så jeg i hvert fall, da begynte jeg å forstå Nietzsche sin tankebaner, og det er ikke sånn at jeg har, nå sitter her og har liksom nådd mitt potensial i det hele tatt, langt ifra, men forskjellen
Übermensch.
Ja, nå har jeg blitt Übermensch.
Men du har jo forstått at det finnes et potensial.
At det et potensial der noe sted.
Ja.
Og om jeg snakker om bare meg selv, eller om oss som band, eller hvordan det er, i hvert fall så er det jo for året brått en del, så føles det at det vi har ikke nådd potensial enda. Det er mer å gå på her, og det er mye gøy, og det er som en sånn taubane over et stup.
Du legger lista høyt her da, for deg selv, hvis du hele tiden streber mot et sånn sånn potensial som du skal nå.
Ja, men jeg tror at det kommer naturlig også. Det er ikke sånn at det er sånn, vi må frem, vi må opp i en desperasjon. Det er så at det føles helt naturlig. Det er sånn at når vi holder på med disse platene, så kjenner en bare hvordan, ja, vet du hva, det er mer her. Nå spiller vi denne platen her, men du, vi har jo mer å gå på med det der, og vi kan jo gjøre det sånt, og vi kan... Og forresten, vi har jo aldri gjort det på den måten, og det er en kreativ flow det der.
Ja, vet du hva? Det er du og Bruce Dickinson. Han har også hatt kreft, og han tar lappen, kjører jumbojet, skriver bøker, skriver manus til film, reiser på turné med soloprosjektet mitt, tilbake til Maiden. Sånn, han har et potensial som jeg føler han har nådd.
Ja, han er jo helt utrolig, og jeg er jo ikke sånn i det hele tatt. Men i forhold til det som jeg holder på med, så er det jo det. Jeg føler at det ruller på, og selv om jeg har holdt på i mange år, så der er så mye mer der, og det kommer mer. Så bare vent.
Men jeg lurer på, hvis jeg har hatt kreft og fått beskjed om at det er nok ikke mange måneder igjen her, og så... fått det på et vis kurert. Jeg tror jeg hadde lest Donald Duck og laget pop-punk, altså.
Ja.
Mens du fortsetter med, du er tilbake i mørke tidvis her, og nei, så det ligger det rimelig latent da.
I overbått sammenheng så er det Donald Duck og pop-punk.
Ja, det er betydeligt ljusare. Ja, for det var verkligen ett skift där. Alltså, ja. Det är skillnad på mörk När man säger mörk så tycker jag det betyder också att det finns ett djup i det. Men förr så var det ju ganska negativt. Efter du blev frisk så det var inte negativt längre. Det kunde fortfarande vara mörkt, men det är alltid liksom strävan mot en slags ljuspunkt. Och det är det som är hela skillnaden, och det är det som också gör att det går att se en potential där. Jag har alltid gillat att lägga ribban högt, för det blir roligare så. Men just när man känner att det finns en potential, då blir det liksom, det blir roligare att leva.
Ah.
Och det var väl det som gjorde kanske också att du faktiskt överlevde.
Nettopp.
Fy flate. Og for en følelse det må ha vært, og så deilig å ha det albumet her nå, eller? Det en sånn
ja, virkelig.
Ekstra godt, det tiende albumet.
Mm, virkelig. Det var full klaff.
Ja, og du holder kontakten med Ellen Johannes og jobber videre med han, eller?
Ja.
Ja.
Det skal vi gjøre, og det har vi allerede gjort, og jeg prater med han egentlig hver uke.
Ja, men da blir det mer da.
Ja, det gjør det altså.
Ja.
Men,
Wembley, ja.
Det blir gøy.
Det blir gøy. Det gleder vi oss til.
For en helt vill historie. Du bare ble med dit og hang med de gutta der altså. Det ikke litt rart å sånn der utenforstående inn i den der bobla deres?
Ja.
Dave Grohl, Josh Homme-gjengen der. De virker så...
Ja, det
så tett pakka, gikk det an å få komme inn i den der bobla deres?
Ja, det gjorde det. Og jeg var vel den eneste utenom de 150 amerikanerne som var der, som jo var familiene og disse rockstarsene og livvaktene og hele det der.
Herregud.
Så når, men det gikk, og det var veldig spesielt og veldig morsomt, og jeg føler meg veldig privilegiert som har fått det der, for det Der er noe iblant, når en kommer inn blant disse folkene, så forstår en jo hvorfor de har blitt så fremgangsrike som de er da. Sånn som Dave Grohl, han har en veldig positiv drive og energi som kommer ut av han. Som en kanskje merker til en viss grad når du ser intervjuer med han og så, men når du møter han så forstår du at det ok.
Det var ja, det smitter over på folk rundt og...
Virkelig,
ja.
Virkelig. Og mange av de andre er jo på samme måte nå. Og de er jo morsomme karakterer. Og jeg sto jo med han fra ACDC rett før han gikk på scenen. Altså,
var Brian Johnson?
Brian Johnson, ja.
Ja.
Akkurat før han gikk på scenen faktisk. Så da på Wembley så har de sånn backstage så langt vekke. Altså alle har jo vært sitt rom der da, green rooms, men det er jo kjempelangt borte. Så de har et sånt telt som er bak scenen som er backstage, med en bar, og så er det en ny bar faktisk ved siden av scenen. Men uansett, i denne her baren så står jo han og Brian Johnson da og snakket i vei, og han er mye kortere enn meg for å si det sånn.
Ja.
Så jeg og prøvde å forstå hva svart ned han sier for noe, for han har så bred dialekt.
Ja, ja, ja.
Og så, og han preker i vei og slår spøker, og holder det gående, og jeg står bøyd overfor han, og prøver å konsentrere meg hva han i all verden sier, og så bare, oh, I gotta go, og så rett på scenen, og så spiller de Let There Be Rock.
Ja.
Men da er han akkurat lik da,
ja. Ja.
Foran 90.000. Det er ingen forskjell på han bak der, han skal gjøre den, og han som står på scenen, men han har full kontroll på 90.000 folk, og så er det Let There Be Rock.
Der har du jo en sånn figur, altså hvis du har sett Brian Johnson møter, tror jeg heter det, ligger på NRK.
Mm, jeg har sett
for
den. Kjempebra.
For en koselig kar, det er bamseklemma, og det er nydelig fyr.
For så er det med mange av disse her.
Ja.
Jeg vil si generelt sett, disse her største stjernene, så er det... De var veldig fine, alle disse gamle rockerne.
Nei, ja, men fy flate, kudos. Du må være den mest sosialt intelligente nordmann som finnes, hvis du klarte å gå inn i den foajeen der og bare være der uten at det ble kleint.
Ja, jeg greide det.
Du passer bland de der folken der, Kjetil.
Ja, men takk.
Det enda som alle lyssnare förmodligen sitter og tenker nu er liksom, fast var Bruce Dickinson, var han der?
Ja,
ja, nei, som jeg nevnte. Nei, det var ikke der altså. Iron Maiden var ikke det, men nei, jeg tror nesten jeg alle andre.
Jeg tror ikke Maiden og Foo Fighters har noe særlig link, men det hadde vært jævlig kult da. Jeg bruker, vi har holdt på i over et time altså. Jeg bruker å ha med slutten på låta som Karin fikk lov til å velge låt. Det ble Can I Play With Madness. Vi tar avslutningen og så må vi oppsummere litt her. Genialt å start og slutt på samme måte.
Herlig reverb der.
In medias res. Men, for å reise, ja, nå har vi vært innom jækla mye.
Ja.
Viktigst av alt, 10. albumet til Årebrott, Of Darkness and Light. Storfest i kveld, har jeg skjønt, med lytting. Og,
ja, lyttefest på Vaterland i kveld.
Ja. Sånn skal det være.
Og slipp.
Ikke på... noe heroin, ikke noe kokain, ingenting. Nei, det ble... pils.
Nei, det ble slutt med Iron Maiden som soundtrack med sånne G&B og Heimkok-party Haugesund på 90-tallet.
Det blir vodka shots.
Du kan takke Iron Maiden for at du ikke ble narkoman.
Det var godt oppsummert.
Ja, nå drar jeg det langt her. Men kult at begge to husker liksom første Maiden-møte og er inspirert egentlig av den epoken da. Så,
ja, men faktisk.
Lykke til med release, begge to, og med barn og greier. Er det en eller to? Eller?
To
stykk. Gratulerer med det, og gratulerer med album. Tusen takk for besøket, Kjetil og Karin.
Takk for at vi fikk komme.
Gammal Maiden med Torkel Torsvik, en podcast fra Radio Rock.
I would like to play the heavy metal by synthesizers.
You can't play heavy metal with synthesizers.
Yeah, I want.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay, eller se podplay.no.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.